Hej. Hur har du det? Jag vet inte var du är där du är. Men där jag är det slutet på september 2023. Och det börjar bli väldigt mörkt, väldigt, väldigt tidigt på kvällarna nu. Och det är inte så att jag blir deppig över mörkret. Det blir jag inte. Det kan jag spara till februari eller mars eller sådär. Men jag är lite störd på mörkret i år. Jag kan inte påminna mig om att jag har varit så här störd på mörkret någon gång. Det handlar om att jag bor ju på Vischan, mitt ute på Vischan. Okej, det finns lite folk runt omkring här, men liksom ändå Vischan. Och jag älskar att sitta antingen här nere eller på ovanvåningen där jag har ett takfönster rakt framför mig när jag sitter i soffan där uppe och ser det här underbara kvällsljuset som liksom långsamt, långsamt, långsamt fejdar ut. Nu är det liksom som att man ligger i femmans växel och sen helt plötsligt ligger man i ettans växel, bara boom, krasch, och sen så är det kolmörkt. Och jag fick inte uppleva den där fina kvällshimlen som jag kommit att tycka så mycket om här ute på landet. Vet du vad jag tänkte börja med? Jag tänkte att jag skulle, för jag har fått frågor kring det, och det handlar om vilka poddar som jag lyssnar på och varför jag tänkte ta upp det just nu. Det är för att imorgon så ska jag lyssna på ett avsnitt av en podd som jag fick förslag att lyssna på. Och det är en podd som heter Soluret. Jag ska lyssna på ett avsnitt där imorgon. Och sen kanske jag pratar om den podden också nästa gång. Vem vet. Men okej, för att lista några. Så den som jag har lyssnat på allra längst. Och den var, jag började egentligen lyssna på den redan innan det här begreppet podcasts fanns. Jag lyssnade förvisso online, men podd var inte riktigt ett uttryck då. Och det är en podd, eller från början ett radioprogram, som heter This American Life. Och det är som, jag har inte riktigt hittat pitchen för det här ännu. Men de har gjort program sedan 1995. Och jag kollade på Wikipedia häromdagen och hittills har de gjort 805 avsnitt. Och varje avsnitt är ungefär på en timme. Och de består av en massa kortare eller längre historier, livsöden berättade av människor i USA eller med ursprung från USA. Alla löst eller stramt sammanhållna av en rubrik för hela programmet. Och programmet har sedan allra första början letts av en väldigt karismatisk man som heter Ira Glass. Kanske inte insomningspodden, för att jag tycker den är för bra för att somna till, även om jag faktiskt sätter på ett avsnitt då och då. Men det bra jag är att sen kan jag ju bara lyssna på avsnitt, till exempel om man har en bilfärd. Som för mig till exempel, så har jag ungefär en timme om jag ska in till Malmö härifrån där jag bor. Och det är perfekt, och hinner verkligen med precis ett avsnitt härifrån och in dit. Eller om man sitter på tåget. Eller en podd som Jag tycker om att lyssna på människor som berättar historier för en. Och det här är en sån podd. Det är människor som berättar vardagliga men ändå speciella historier. Och ibland inte alls vardagliga, men det är min go-to-podd. Om inte jag vet vad jag ska lyssna på annars. Och sen finns det en annan podd som jag upptäckte för ett par år sedan som heter Everything is Alive. Och det här är en fake dokumentärserie där döda ting blir intervjuade. Det kan vara en baguette, en hyrbil, en strumpa, en läskburk. Och så är det intervjuer om deras liv. Liksom deras väldigt speciella liv. Men vad innebär det egentligen att vara det minst populära läskmärket när man på hyllan mitt emot ser det populära läskmärket? Eller vad innebär det att vara ett säte på New Yorks tunnelbana? Eller att vara ett graviditetstest eller ett badlakan? Och det här är så, att det är så smart gjort. Det är så sinnrikt. Och de här skådespelarna som de spelar de här tingen är väldigt, väldigt bra. Sen jag försöker hålla igång min spanska. Jag bodde i Madrid för några år sedan och har varit en del i Sydamerika och har min agent i Madrid och jag får inte prata så mycket jag får inte prata så mycket spanska här. Framförallt inte här ute på Vichan. Det är inte så många spansktalande i den här lilla byn på 800 personer kan jag säga. Och då har jag mina olika trick såklart, Duolingo som så många andra. Men det finns det en kille som ursprungligen är från Valencia som nu bor i London. Och han är spanska lärare och jag har försökt hitta hans efternamn men jag hittar inte det. Men han heter Cesar. Och han har ett par olika poddar som går under namnet Spanish Language Coach. Och han, ja, men ibland är han lite grann inte som jag. Nej, han pratar om viktigare saker än vad jag gör. Men han kan sitta och prata själv i 20-25 minuter om ett ämne som engagerar honom eller som kanske han har fått frågor om. Vad det innebär att vara spanjor i London eller vad det nu än kan vara. Eller så sitter han och har samtal med spansktalande vänner eller kollegor runt om i världen. Och då har han två olika podcasts och den ena är på nivå, alltså jag har inte hittat något bra svenskt ord för det här, så om du kan det svenska ordet för intermedio så får du gärna intermediate, om du kan det ordet så får du gärna berätta det för mig. Så det är liksom steget mellan nybörjare och avancerad. Så han har intermedio och avanzado. Och så avancerad nivå. Skittrevlig kille som också är bra att lyssna på. Om man vill hålla igång sin spanska. Och sen har ju Sveriges Radio har ett gäng podcast som är väldigt bra. Vi har ju P3-dokumentär. Där jag faktiskt hellre lyssnar på P3-dokumentär. För jag tycker att P1-dokumentär pratar oftast om så otroligt socialt tunga ämnen och det, jag pallar inte det hela tiden, utan P3-dokumentär pratar också om väldigt angelägna ämnen men på ett annat sätt. Och sen har vi en av mina favoriter, det är Martin Wiklin som håller i söndagsintervjun på P1, som har han har ett sånt underbart sätt att prata med sina gäster som som gör att jag tror att de berättar saker på ett lite annorlunda sätt än vad de kanske gör i andra intervjuer, för att Martin är Martin. Och sen till sist, jag har ingen rangordning på de här, förutom kanske då att This American Life är min nummer ett alltid. Jag blir aldrig besviken på This American Life. Och kanske krävs det lite sportintresse för att uppskatta den här sista. Och de verkar inte göra fler avsnitt nu. Det har länge sedan som den blev uppdaterad. Men det är en podd som heter Matchen. Och det som är speciellt med den här, det är att han som håller i podden, som är någon gammal fotbollsspelare, bjuder in andra fotbollsspelare som varit med i väldigt speciella matcher. Matcher som många av oss har sett och upplevt, men från sidlinjen. Men så pratar de sig igenom den här matchen utifrån den spelarens perspektiv, där den spelaren får prata om vad som gick genom huvudet, de speciella situationer. Liksom att vi får uppleva människan i fotbollsspelaren på ett helt annat sätt än vad jag är van vid i alla fall. Och så blandar man och pratar om att ja, men det här var ju 1997 och då var den här musiken populär, och minst vad du gjorde i övrigt i livet och så här. Och en fin inramning. Så det är mitt sista tips för den här gången. Matchen. Ingen av de här kanske är någon sån här riktig podd att somna till, men det kan man ju göra. Sen kan man lyssna på avsnittet igen dagen efter eller när man vill. En liten parentes. För ett par veckor sedan så var jag höns, tupp och kattvakt åt några vänner, och de var iväg och hälsa på sin släkt. Och när jag kom ut där på morgonen till hönsen och tupparna skulle öppna deras lucka och ge dem mat, så direkt när jag kommer in där i, vad heter det? Hönshuset heter det, just det. När jag kommer in där så tittar tuppen på mig, och sen så smäller han av ett sånt riktigt kraftfullt kuckeliku. Och jag vet inte hur jag kommer att tänka på det, men jag bara undrar så här. För den här tuppen, han kucklade väldigt mycket över hela dagen. Och så har han alla de här hönsen då runt omkring sig som får leva ganska nära den här tuppen. Och då börjar jag undra, tror du att hönsen har någon åsikt kring tuppens eviga kucklande? Alltså, men du vet hur det är med människor vi har runt omkring oss. Människor som kan prata högt, som skrattar högt, som hela tiden ska ta plats och så här. Man kan tycka liksom att, ja, men, ta det lugnt, slappna av, kan du vara tyst en stund? Eller tänker de att, åh gud vilken vacker stämma han har. Det är så vackert när han kucklar. Jag hoppas han kucklar ännu mer. Det heter inte kuckelikuar heller, och kacklar är väl det som, det är väl kvack, 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 kvack. Det är ljudet snarare, det lät mer som en anka, men skit i det, du förstår vad jag menar. Men tror du att de har det, hönsen? Kan de tycka liksom att nu så står han där och snackar lite väl mycket, varför ska han prata så högt hela tiden? Okej, jag kan väl fortsätta och dela lite reflektioner i livet som jag kan dela med dig, för att jag ser ju inte om du tycker att det är fånigt eller inte, så därför gör jag det. Har du tänkt på att det finns ett speciellt dansbands-R som inte låter som något annat R, som låter som att människan försöker på sig och säga ett amerikanskt R? Jag ska se om jag kan improvisera en liten dansbandstext här. Ja, hon kom längs vägen och där råkade hon. Nej, det blev inte bra. Och där så fick jag tag på den lilla hunden och sprang ner till båten och rullade över. Nu tror jag kanske jag jag kanske tog i lite väl mycket där, eller? Men det är, liksom, det är som att det finns ett R som är ett dansbands R. Och jag pratade faktiskt med en bekant om de här dansbands R:en för ett tag sedan. Och min teori är att väldigt många av de här dansbanden är komponerade av människor som inte kommer från Stockholm, men kanske gärna skulle låta i sin sång som att de sjunger på någon form av rikssvenska. Men så var det väl någon tonsättande, vad heter han, Christer, vad heter han från vikingarna, Christer, jag börjar säga Christer Ulfbåge. Christer. Men att jag tror det var någon som var tonsättande inom dansbandsvärlden som började sjunga på det visat med såna R. Och sen blev det bara vedertaget att det där är dansbandssvenska. Eller, jag vet inte. Det är min teori. Har du någon teori? Eller bryr du dig ens överhuvudtaget? Okej, jag sticker emellan med en liten kort reseberättelse från första gången jag var i Mexiko. Och människan som jag levde med på den tiden, hon introducerade mig för sin familj och för sina grannar eller för familjens grannar. Och så hade jag bjudit på skånsk äppelkaka när hon hade varit här och hälsat på mig första gången. Hon tyckte väldigt mycket om det. Så hon frågade mig om inte jag skulle kunna göra äppelkaka. Jo, men absolut. Och så frågade abuelan, farmor eller mormor eller vad det nu var. Men abuela är alltså farmor och mormor. Vilka ingredienser jag behövde. Och så tänkte jag att okej, jag ska säga mina ingredienser på spanska. Så jag sa manzanas, kanela, azúcar, och skulle jag säga smör, och så tänkte jag, ja men det är just det, det heter det nog. Och så säger jag burro, och jag ser på deras ansiktsuttryck att det där var inte rätt. Och jag kände också att nej, det är inte rätt. Och så kom jag på att nej, just det, det heter ju mantequilla, smör heter mantequilla. Och så frågar jag, men vad sa jag? Ja, du sa att du ville ha äpplen, kanel, socker och en åsna. Det hade ju varit snyggt om ingen hade ifrågasatt mitt önskemål, utan jag hade fått äpplen, kanel, socker och en åsna. Och de nyfiket hade undrat över hur jag skulle använda den här åsnan i en äppelkaka. Så på spanska heter smör mantequilla. På franska heter det beurre. Och på italienska heter smör burro. Smör i ett land, åsna i ett annat. För en tid sedan så fick jag som förslag att prata om luktminnen. Och ett speciellt luktminne från när jag var barn, det var att vi åkte varje sommar upp, jag och min pappa och min storbror åkte alltid upp till våra släktingar utanför Flen. Och det här var på tiden innan motorvägen liksom var färdigbyggd hela vägen från Helsingborg upp till var man nu svängde av motorvägen. Så innebar att man fortfarande åkte genom en del samhällen, och sen så åkte man motorvägen stund, och sen så åkte man genom ett samhälle igen. Och det var ett samhälle som det alltid var lätt att veta. Man behövde inte titta på kartan, man behövde inte titta på skyltar för att veta var man var. Och det var i Vaggeryd. Det finns en liten sån här ramsa för att komma ihåg olika saker. Och det är sulfit luktar skit och sulfat luktar mat. fast tvärtom. Och i Vaggeri så fanns det en sulfatfabrik på den tiden. Och det luktar så fruktansvärt illa. Så jag hade alltid svårt att förstå hur människor kunde bo där när det luktade så kopiöst illa. Och nu pratar vi en pojke som kanske var 5, 6, 7 år. Jag hade säkert tyckt det luktade illa idag med, men som barn så hade jag nog en tendens att överdriva reaktionen. Jag har faktiskt lite samma sak här, för jag tror vad som händer såklart är att man vänjer sig vid hur saker luktar och hur det smakar och så här. Och jag har lite samma sak här där jag bor nu, för att till den här fastigheten, jag bor i en gammal lada som blivit ombyggd till 2 stycken lägenheter, och till den här fastigheten så är det en egen brunn, och det här vattnet innehåller väldigt mycket järn. Så när jag precis hade flyttat in här så tyckte jag alltid att vattnet luktade liksom dålig hygien, nästan så här fotsvett eller jag vet inte. Jag tyckte det luktade väldigt illa. Andra som kom och besökte, de bara tyckte ni har mycket järn i vattnet. De kunde tydligen känna att det luktade järn. Jag tyckte det luktade fis. Men idag så märker jag inte det. Jag känner inte lukten av det och jag tycker vattnet här är otroligt gott. Jag hade någonting mer jag tänkte berätta om den här med resan till Flen. Ja, just det. Jag tror bland de sista gångerna som vi åkte upp dit så var jag i mina nedre tonår. Jag kanske liksom gick i 6:an, 7:an. Och jag var långt upp i åldern, så var jag en väldigt, 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 väldigt blyg ung man. Och då framförallt blyg när det gällde tjejer. Och det innebar väl också kanske att jag hade inte så mycket flickvänner när jag var yngre, för att jag var helt enkelt för blyg för att våga tro på att någon skulle vara tillsammans med mig. Och när jag väl gjorde närmanden, det där lät ett jävligt konstigt ord, närmande, det låter inte anständigt. När jag väl gav mig på någon form av märklig flört, så blev jag jag var så out of my comfort zone att jag bara blev pinsam. Det enda som jag kommer på nu är att en av mina stora kärlekar gick på högstadiet, hon skjutsade mig på sin cykel. Och jag vet inte varför, men jag började sitta där bak på pakethållaren och sjunga opera. Eller någonting som skulle låta som opera. Jag vet inte om jag trodde att det skulle upplevas som att jag var, jag vet inte, charmig eller någonting sånt där. Men oavsett, jag tyckte ju också att det kanske var lite trist att komma till skolan och inte ha en flickvän och inte ha någon sommarflört och skryta om eller sådär. Så när jag var uppe i Flen då, när jag gick i 6:an eller 7:an, så hade jag en liten sån här Instamatic kamera. Och så hade jag ett litet rum uppe på vinden där vi bodde, som jag hade inrättat. Jag kunde sova, hade som en liten, nästan som en liten koja kan man säga. Och då gjorde jag så att då bullade jag upp under täcket där, så att det såg ut som att det låg någon och gömde sig under täcket, och så tog jag ett foto på det. Och så visade jag det för kompisarna i skolan sen och sa att det var min sommarflickvän från Flen. En bunke kuddar och täcken under ett stort täcke. Där uppe i Flen, där hade jag faktiskt en sån här, jag har ju pratat om det innan, det här med att jag hade en del upplevelser när jag var barn där jag inte kände att de vuxna trodde på mig. vilket under en tid gjorde mig till en väldigt kvalificerad lögnare. Nu kom jag på att där uppe i Flen, där hade jag också en sån där situation när de vuxna inte trodde på mig. Och det var, jag kände att det var ett djur och kröp innanför mina byxor uppe vid ljumsken till. Och jag förstod av någon konstig anledning att det var en geting. När getingar går på en så liksom, det är nästan som att den känner, det är som små klor som går in i skinnet. Och jag kände liksom att det här är ingen fluga, det är ingen myra, utan det är någonting större. Så jag sa till de vuxna att jag har en geting i byxorna. Och så trodde de inte på mig. Och så stack getingen mig. Och så fick de stå där med lång näsa och jag med svullen ljumske. Ja. Jag kommer att tänka på en låt häromdagen. Eller jag fick höra en väldigt speciell version av en låt som gjorde att den kändes nästan som att jag på ett sätt hörde den för första gången igen, för att det var ett ganska annorlunda arrangemang. Och då kom jag att tänka på att den låten blev liksom som min generations låt, eller i alla fall stora delar av min generations låt. Och det var Nothing Compares to You med Sinéad O'Connor. Sinéad O'Connor. Och jag minns att jag var en av de första som köpte singeln, och vi var ett gäng kompisar som satt hemma hos mig en kväll. Och det här blev en upplevelse som vi aldrig hade gjort innan och aldrig gjorde efteråt heller. Men just den här kvällen så vi släckte ner i min lägenhet, tände stearinljus, värmeljus, kanske någon liten lampa som stod någonstans. Och alla var tysta och så lyssnade vi på den här låten om och om igen. Och den hamrade sig liksom in i hjärtat på oss allihopa flera gånger, varje gång, hela tiden när vi lyssnade på den. Och det var en väldigt unik upplevelse med det här gänget människor, för att vi umgicks aldrig på det viset att vi bara satt tysta eller satt och kontemplerade saker ihop på det viset. Det var mer liksom hejsan hoppsan och fest och skratt och skämt och sådär. Men den kvällen, den minns jag väldigt tydligt. Och då slog det mig att jag hoppas att varje generation har en sån låt. Och kanske faktiskt inte bara har den låten, utan precis som jag har någon eller några att dela den låten, den upplevelsen med. Och nu, bara för det, så kommer jag att tänka på en annan sån här kollektiv upplevelse. Jag tänker att eftersom jag minns de här så tydligt, så har jag nog inte haft så där många stora kollektiva upplevelser. Och den här upplevelsen med Nothing Compares to You, då var vi kanske, jag vet inte, 6, 7, 8 personer som satt där hemma hos mig. Sen ett gäng år senare, jag vet inte när det var, jag vill bara kolla när den här filmen är gjord, så vet jag när det var. Men jag och ett par kompisar, vi var på biografen Royal i Malmö, som är en rejält stor biograf, 800 platser. En gigantisk duk. Fram tills att de byggde någon ännu större biograf i Oslo, så var det tydligen Nordens största duk. Men det är inte så viktigt. Vi var där, det var fullsatt salong och vi såg Dancer in the Dark, Lars von Triers film med Björk i huvudrollen, som är ju är lite som en musikalfilm kan man ju säga. Och man kan säga vad man vill om Lars von Trier, men han är duktig på att manipulera. Helt tvivellöst är det så. Då börjar med, så kom jag på det att jag såg den sen på DVD också, filmen. Och då började på DVD:n och i biosalongen så började på helt olika sätt. För att det börjar med en typ av overtyr, en helt, alltså musiken i den här filmen är helt underbar. Och filmen börjar med en overtyr. Och i biografen så spelades den här overtyren med svart duk. Så det innebär att hela salongen var svart förutom det lilla, lilla ljus som kom från duken. Och där satt vi och blev omfamnade av den här fantastiska musiken. Om du inte har sett filmen eller du kanske inte minns exakt vad den handlar om, så Björks karaktär, en central karaktär i den här, hon som har huvudkaraktären, hennes karaktär är på väg att bli blind, hennes syn försämras mer och mer. Och sen har hon en grej, och det är när livet blir för jobbigt och runt omkring henne, så går hon in i musikalvärlden, då går hon in i Sound of Music och musiken därifrån. Sen en bit in i filmen så dödar hon en man och hon döms till döden för det här. Och hon hamnar i fängelse, och så kommer då stunden när hon ska avrättas. Och det är den svåraste stunden i hennes liv, och hon kämpar för att komma till musikalvärlden, till Sound of Music. Men det går inte. Och så är där en sång när hon ska gå från sin cell, som har någonting att göra med hur många steg det är från cellen dit hon ska gå. Och det är redan här väldigt känslosamt. Och så någonstans där på vägen, jag minns inte, det är så många år sedan jag såg den här, men någonstans där på vägen så havererar hon. Hon förtvivlar något så fruktansvärt. Och det här är, det är så smärtsamt att uppleva det här. Jag sitter där och håller tillbaka min gråt, tårarna sprutar på mig, men jag låter ingenting. Och salongen är väldigt tyst förutom det som händer på duken, fram tills att en kvinna ett par rader bakom mig börjar, alltså nästan hulkgråta. Och det var det liksom, hennes gråt blev liksom biljetten, eller vad man ska kalla det, för alla oss andra att också gråta ljudligt. Så där satt vi 800 personer och grät öppet tillsammans. Vilket jag minns fick mig att le också. Att det var så, det var häftigt. Det var väldigt häftigt att sitta så många människor och gråta tillsammans. Och sen när vi kom ut efter filmen, så jag har aldrig upplevt vare sig före eller efter den filmen att man känner någon slags connection, samhörighet med de andra som varit sett filmen. Men efter den här filmen så var det som att vi alla tittade på varandra och kände att ja, men det här upplever vi tillsammans. Vad sägs om en en liten reseberättelse. En lite annorlunda reseberättelse. För det är en resa när jag flyttade utomlands och inte hade några planer på att flytta tillbaka just då. Och detta var slut på 2016, och skälet var att jag på den tiden levde med en människa med utomeuropeiskt medborgarskap, och hennes förlängda besöksvisum hade löpt ut och vi behövde komma utanför Schengenområdet i 90 dagar för att sen kunna komma in till Europa igen. Så i november 2016 tror jag det var, så flyttade vi först till Tel Aviv i några månader och sen till Madrid i ett knappt år och sen till Berlin i ett par månader och sen tillbaka till Sverige. Och varför just den här resan då är speciell, det är att jag har kunnat vara ganska rädd i mitt liv för att göra den typen av grejer, att flytta. Och det är så märkligt, för varenda gång jag gjort en flytt så har det varit något helt fantastiskt. Men här så var det inte bara att flytta inom landet, utan här handlar det om att göra mig av med mitt bohag, mycket av mina grejer, stoppa ner vad jag kunde få plats med i en stor resväska och en carry-on. Och jag kan säga att jag kände så otroligt mycket oro inför det här och rädsla över vad det skulle innebära. Och sen så en dag så hade vi lämnat nyckeln till det stället vi bodde på. Vi hade varit på tippen, vi hade varit på loppisar och lämnat grejer. Och jag hade inte så mycket grejer kvar här. Några lådor som stod hemma hos mina föräldrar. Och sen hoppade vi på flyget. Landade på Ben Gurion flygplatsen som ligger mellan Tel Aviv och Jerusalem. Och så tar vi tåget från Ben Gurion in till Tel Aviv och hoppar av på Hashalom-stationen. Och Hashalom, det vet ju du som har lyssnat innan, att det betyder freden, eftersom ha är bestämd form och shalom är fred. Så Hashalom, freden. Och då vet jag, när jag klev av där på stationen och vi kommer upp i marknivå och ska ta, ja, hur vi nu skulle ta oss in till centrum, för att stationen ligger lite utanför centrum. Och så var den där rädslan, all den där oron, den var bortblåst. Och jag bara så, ja, nu ska jag bo här. Och så var det liksom inte mer med det. Och det är så liksom det här, det får mig att tänka på det här liksom. Det finns många kloka citat. Jag ska inte leta upp något citat kring det idag. Men just det här med hur onödigt det är med oro. Att hur mycket vi än oroar oss så kommer det inte vara sig göra någonting bättre eller sämre. Eller egentligen, oro, det är liksom bara på något vis att plåga oss själva för någonting som kanske aldrig kommer att inträffa. Eller hur? Så idag, jag försöker verkligen vara en människa som, för det är klart som tusan att det kryper på oro ibland och nervositet. Och jag försöker bara säga till oron att ja, men du, ställer du dig där i hörnet så tar jag hand om det här själv. För att du, kära oro, är ju inte till mycket nytta. Hur går det? Har du somnat? För har du somnat så märker du inte att jag säger det här. Men du, om du har en sån där natt, kväll, dag, eftermiddag, när du nu än ligger där och ska sova, om det är en sån där stund när du känner att det här går ingen vidare. Så jag är kvar här en stund till, men kanske läge för dig att lägga till någonting till i spellistan, ett annat avsnitt av min podd, eller gå nu inte ut och leta upp någon av de poddarna som jag tipsar om. Det kan du kolla på imorgon. För skulle du sätta igång med det nu så kommer du att pigna till alldeles för mycket. Utan bara gå in i ditt bibliotek, leta upp någonting med en trevlig röst, kanske på ett språk du inte förstår, och lägg till det i listan. Och när det gäller min röst, så försök att strunta i mina ord, utan ha mig bara där som ett litet mullrande, ett litet brummande. De sitter här och, jag vet inte, läser som en godnattsaga för dig. Det blir ingen godnattsaga från Per idag faktiskt. Man ska inte ta för mycket av det goda. Det kommer garanterat fler. Jag vet att Per, han tycker det är väldigt kul att skriva och få vara en liten del av min podd. Så gosa in dig nu där riktigt. Och låt mig fejda ut någonstans, som att jag pratar med någon annan kanske, och du bara råkar höra att det är någon som sitter och pratar där. En liten litet reseminne till. För det var en upplevelse som jag bara insåg att det där, det skulle aldrig hända i Sverige. Ja, möjligtvis på en liten båt ut till någon liten ö där alla känner alla. Men inte på en stor färja. Skulle åka från Napoli till Sardinien. Och det var en liten upplevelse i sig själv, bara att hitta rätt båt. Där är en terminal, där en fantastisk gammal byggnad som är liksom som terminal eller biljettcentrum eller vad det nu kan vara för alla olika båtar som seglar ut från Napoli. Men vi hittade vår båt och vi checkade in och kom upp på båten och stod där på översta däck och tittade ut över det sluttande kullen, berget som Napoli ligger på. Och det börjar närma sig avfärd och vi hör hur de börjar ska hissa upp den här rampen som man kör in bilarna på bildäck. Och så någonstans så hör vi en bil som tutar en bit bort. Frenetiskt, en liten bil tutar från en typisk liten italiensk bil som har pip 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 pip. Och så hör vi en bil med högt motorvarv och så får vi syn på ett par hundra meter bort, och de håller fortfarande på den här bogrampen, heter det noga, håller de fortfarande på och hissar upp. Och så får vi syn på sån här liten Fiat 600 eller 500 eller, ja, jag vet en som skulle veta exakt vilken typ av bil det här var. Och den här bilen kommer körande som en galning och vi förstår att den är på väg till vår färja. Och det är här som den stora skillnaden kommer mellan Sverige och åtminstone Italien, men jag kan tänka att det är säkert andra länder också. Att de fäller ner bogrampen igen, trots att de egentligen är färdiga, ska köra upp bogrampen och segla ut från Napoli. Men där så fäller man ner bogrampen, den här lilla Fiaten med två stycken glada människor i, för de blev ju glada såklart för att rulla ombord. Man fäller upp bogrampen igen och vi seglar iväg. Kanske 5 minuter senare än planerat. sista utflykten ikväll. Och det är ett uttryck som, eller varianter på samma uttryck som vi ofta hör, eller som vi kanske till och med själva säger när vi varit med om någonting väldigt omvälvande eller väldigt dramatiskt, någonting som är chockerande kanske. Och det är varianter på när folk säger: jag visste inte hur jag skulle reagera. Jag visste inte vad jag skulle säga. Jag vet inte vad jag ska känna. Visst är det lustigt? För att det, de uttrycken, och jag menar, jag har ju själv sagt de här, så att jag är inte annorlunda överhuvudtaget, men jag undrar vad de är kopplade till. Är det att det alltid förväntas att vi vet vad vi ska säga, känna eller reagera? Eller, alltså, jag vet inte. Jag var själv med om ett sånt ögonblick. Och det var när jag flyttade tillbaka till Sverige. Så låg min mamma på sjukhus och vi visste att det inte var bra. Hon hade några dagar tidigare, någon vecka tidigare, så hade hon brutit armen och hamnat på ortopeden. Och någonstans så förstod man också att hennes cancer hade kommit tillbaka. Och ja, det var en massa förändringar och det skulle göras en njurröntgen på henne. Och jag kom tillbaka från Tyskland på söndagen, och det här var inte planerat på något vis, utan det var så att det var bestämt att jag skulle lämna Tyskland den dagen. Och sen morgonen efter så ringer de från sjukhuset, och då är det mammas läkare som säger att mamma skulle få beskedet från sin njurröntgen och gärna skulle vilja att jag var där när hon fick sitt besked. Så en snabb dusch och sen så iväg upp till sjukhuset. Och vi är några stycken från familjen där, inte så många, men vi är några stycken. Och så kommer läkaren, sätter sig ner och så säger hon att tyvärr är det så att din cancer har kommit tillbaka och den har gått så långt att det inte finns någonting vi kan göra. Och vi tittar nu efter en plats på hospice åt dig och vi hoppas kunna flytta dig redan i eftermiddag. Och sen frågar hon mamma om mamma hade förstått. Och ja, mamma hoppar till lite grann. Som att inte hon hade hört eller som att hon hade hamnat i lite av en chock. Men hon var väldigt samlad. Väldigt lugn. Och sen kommer jag ihåg hon tittade på mig och någon annan i rummet och så sa hon: jag vet inte hur jag ska reagera. Och jag vet att jag svarade omedelbart att nej, hur ska du kunna veta det? För att ingen som har gått igenom det som du går igenom just nu finns kvar och kan berätta det här för dig. Och senare så tänkte jag på den här situationen och hur den typen av situationer brukar skildras på film. Film har ju blivit någon märklig referens för resten av livet för oss i många situationer. Vi tror att saker och ting är på ett speciellt sätt. Och då kan jag tänka på just att det där vi ser på film och tv i den typen av situationer många gånger inte är så nära verkligheten. Ett annat exempel jag fick på just den grejen där med hur film och tv kan stå som, jag vet inte, role model, förebild för hur saker och ting är. Jag såg en tv-serie, en israelisk tv-serie som finns på HBO som jag tycker är väldigt bra, som handlar om någonting som hette Yom Kippur-kriget som var 1973. Och det som slog mig så mycket med den, det var hur skådespelarna känslomässigt skildrade det som hände runt omkring dem och i dem själva. Där jag insåg att min referens för det här, det är liksom framförallt amerikanska filmer och tv-serier som utspelar sig i samma miljö, samma känslomässiga klimat. Och sådana diametrala skillnader i hur de här israeliska skådespelarna skildrade i kontra många andra. Det var svårt att säga, men det var inte så jäkla dramatiskt. Och då ska vi komma ihåg att människor i Israel, det är människor som antingen själva har upplevt krig, terror eller liknande, eller har någon närstående som har upplevt det på väldigt, väldigt nära håll. Och det är nog det som är skillnaden. Att skådespelarna i den här tv-serien har egen empiri kring det kontra alla vi andra skådespelare som bara får gissa oss till vad vissa situationer innebär. Jag kan ju bara avsluta med att säga att jag och min mamma fick en väldigt fin sista dag tillsammans. Vi till och med skrattade så att vi nästan skrek på eftermiddagen där. Okej, jag tänker att det kanske är bara du och jag kvar här nu. Så allra, allra sist här i slutet ska jag. Jag försökte nämligen samla ihop en lista över pinsamheter i mitt liv. Och se om jag kanske kunde svänga ihop ett helt avsnitt kring det. Men det har inte gått så bra. Och det vet inte om det handlar om att jag har så pass mycket distans. Att jag inte lägger sådana saker på minnet. Men jag minns en upplevelse. Och det har också att göra med det här. Du vet det jag berättade om i början. Det här med hur blyg jag var under många, många år. Framförallt när det gäller tjejer. Och hur i hela helvetet man skaffade sig en flickvän. I alla fall när jag gick på gymnasiet så fanns det en tjej där, Susanne, som jag var väldigt, väldigt, väldigt kär i. Jag hade liksom, jag hade noll verktyg. Jag vet inte hur mycket verktyg mina jämnåriga hade kring det här ämnet med kärlek och förälskelse och flört. Men min verktygslåda, den var väldigt liten och utrustad med, jag vet inte, leksaksplastverktyg eller någonting. Så 16 år gammal, så det är så många år sedan, men jag samlar i alla fall mod till mig, har letat upp hennes telefonnummer och ringer upp henne och vi pratar en stund. Och det här är alltså en människa, jag tror inte det har funnits någon flört, det har liksom inte funnits någonting som har handlat om signaler från hennes håll heller, utan jag ringer upp och vi inställer förlust. Och så vet jag, om jag pratar med mig själv som i tredje person och säger att ja, det är någon här som vill fråga chans på dig. Och sen vet jag inte, hon sa i alla fall nej, det blev ingenting, men oj. Man skulle tydligen inte fråga chans när man var 16 år. Det fick jag lära mig. Jag kom tillbaka till skolan, för att det här hade hon ju delat med sina vänner. Som jag delat med sina vänner. Och sen så började mina vänner och fråga om jag hade frågat chans. Och jag hörde att du hade frågat chans. Då var det otroligt pinsamt. Och jag kände mig så barnslig. Men modig var jag i alla fall. Mm.